Radio SRF den 14 oktober 2016.
Riksförbundet tar över kamratstödsprojektet från SRF Stockholms och Gotlands län.
Lena Ridemar tar över som individstödschef.
Och i språkhörnan pratar vi om det omdebatterade ordet hen.
Välkommen till Radio SRF och hej Caroline.
Hej Jocke.
Veckan?
Ja, veckan är bra. Hur är det med dig?
Det är helt okej med mig. Jag känner bara att det ska bli jätteskönt med helg.
Ja, men verkligen. Det blir en rolig helg också med Vita Käppens dag.
Ja, det blir. Vi får inte vara lediga, men vi får kanske ha kul.
Ja, förhoppningsvis.
Mm. Vad händer på Medis?
Ja, på Medis så händer följande. Vi kommer bygga upp ett vardagsrum som kommer vara typ 8-9 kvadratmeter stort. Och där kommer det finnas en soffa dit allmänheten kan komma och ställa sina frågor till en person med synnedsättning. För att vi har ju fått upp väldigt mycket frågor under Gata för alla-kampanjen och tänker att det skulle vara ett väldigt, väldigt bra forum på Vita Käppens dag att låta allmänheten ställa frågorna, och sloganen är då: här är inte det viktiga hur du frågar utan att du frågar.
Får man liksom fråga vad som helst?
Alltså sunt förnuft såklart. Alltså självklart så ska ingen känna sig trängd i ett hörn eller utsatt på något sätt. Det är ju det absolut viktigaste. Men man kan komma och fråga i princip vad man vill.
Spännande. Vi kanske, nu var vi så här lite stockholmifierade, så vi sa medis och så här, men man kanske ska säga att det är medborgarplatsen i Stockholm så vi är liksom så här korrekta och så.
På Södermalm i Stockholm, i Sverige, i världen, i universum.
Är man nyfiken så är det lördag klockan 15.
Precis, men det händer också grejer i andra delar av Sverige såklart.
Det gör det.
Ja, och det är SRF Göteborg.
De har kampanj i Nordstan.
SRF Skåne.
Lappar otillgänglighet i Malmö.
SRF Dalarna.
De är i Malung.
SRF Sörmland.
De är på Fristadstorget i Eskilstuna.
Och SRF Norrbotten.
De lappar i centrala Luleå.
Åh, det är så himla kul att de lappar. Det är jätteroligt för en liten kampanjperson som har varit igång i en månad nu.
Hur känns det liksom? För kampanjen tar ju slut nu.
Ja, den tar ju slut. Alltså det är ju en skräckblandad förtjusning lite grann. Det har ju varit jätteroligt att göra den här kampanjen. Samtidigt som när man kampanjer så blir man ganska trött efter ett tag. Inte trött på kampanjen utan bara exhausted.
Mm. Ja. Men vad tycker du, hur tycker du att den har tagits emot av allmänheten? Du har ju suttit och sett alla flöden, både sociala medier och från vanliga medier och så.
Ja, alltså det man kan säga är ju att den har mottagits så ofantligt bra i traditionella medier. I tidningar, tv, radio, vi har nått en medietäckning som har varit helt ofantligt stor. Och det har varit jättekul att se det bara flöda in i de här medieklippen som vi prenumererar på. Där vi ser hur det skrivs om Synskadades Riksförbund. Jättekul har det varit. I sociala medier så har det varit lite annorlunda. Men sociala medier är ett annat klimat än traditionella medier. Där har det varit väldigt mycket ifrågasättande av cyklister bland annat. Men vi hade det lite kommande faktiskt. Det var en grej som vi hade med som en av sakerna som skulle kunna hända när vi tänkte sådär krisaktigt innan vi lanserade. I vilket fall så har det gått över förväntan. Vi trodde att det kunde gå värre om man tänker på den mest negativa kritiken vi har fått. Men överlag, om man tänker liksom så här procentmässigt, så brukar man ju säga så där att om man får 10 negativa kommentarer och en positiv kommentar så är det en lyckad kampanj. Mm. Det låter lite konstigt, men det är liksom så mänskligheten fungerar lite grann psykologiskt. Och det har varit bättre. Alltså det har varit jättebra. Och spridningen är ju helt ofantligt stor.
Mm. Ja, om man tittar på vanliga medier då, du är ju också journalist. Vad tror du gör att det har varit så tacksamt att skriva om den här kampanjen?
Jag tror att det faktiskt är att det har varit ganska tyst från Synskadades Riksförbund i att ta plats i det offentliga rummet. Vi är ju väldigt, väldigt bra på att till exempel vara med på mässor och sånt där. Men det är inte så storskaligt som den här kampanjen är. Den här når ut så mycket bredare och så mycket större och når så många fler människor än vad det här offentliga rummet under en situation gör. Så att jag tror att man liksom har längtat efter att Synskadade och Synskadades Riksförbund ska ta plats. Jag tror att det är det.
Hur tror du, om vi ska göra en ny kampanj om ett par år, måste vi ta ännu mer plats då för att få mediepåslag, eller går det att göra något liknande en gång till?
Jag tror faktiskt att Ja, jag skulle säga att det säkert skulle räcka att göra som vi har gjort nu. Om man bara tar en annan fråga och väcker intresse på ett annorlunda sätt. Liksom. Men samtidigt så vet man ju aldrig hur media bär nu för tiden. Om man ser de senaste åren i media och vad som krävs för att få genomslag, så krävs det mer och mer för varje år och det går bara snabbare och snabbare. Det är liksom som en turbin som bara, ja, det bara maler på. Så att man kan aldrig förutse vad man kommer behöva göra om 3 år för att nå ett genomslag. Men jag tror ändå att den här kampanjen skulle funka om 3 år också. Kanske inte lika stor, men ja, i rimlig storlek.
Mm. Men vi kan väl ändå konstatera att alla som har jobbat med kampanjen, både här på Riksförbundet och ute i våra distrikt och lokalföreningar, har gjort ett helt fantastiskt jobb.
Ja, och jag vill tacka för den energin som alla där ute har gett mig genom att sända in foton och bloggtexter och allt vad ni har gjort. Det har ju gjort att det har varit så mycket lättare att jobba här från Riks. Och så mycket roligare att se vad ni gör. Att det liksom inte blir att det är lilla Rikskampanj med lite hjälp från distrikt och lokalföreningar. Många av er där ute har varit jätteaktiva och det tackar jag så hemskt mycket för.
Mm. Och imorgon som sagt, då är det Vita Käppens dag och då kör vi slutspurt.
Jajamensan.
Nu kastar vi oss raskt över dagens innehåll. Att förlora synen kan vara en chockartad upplevelse som väcker många frågor och känslor. För att ge fler som nyligen fått sämre syn en chans att prata med varandra och få stöd och pepp i vardagen startade SRF Stockholm och Gotland kamratstödsprojektet. Där har mindre samtalsgrupper samlats varje termin i 3 år. Nu är förhoppningen att idén ska spridas i distrikten och lokalföreningarna i hela landet. Reporter Therese Selén har tittat lite närmare på vad projektet har betytt för deltagarna i Stockholm. Men först så gör vi ett besök i en av de senaste kamratstödsgrupperna.
Det är tisdags eftermiddag och en doft av nybakad äppelpaj och kaffe sprider sig i lokalerna på Gotlandsgatan i Stockholm. Det är dags för en av höstens kamratstödsgrupper att samlas. Magnus Fredriksen är ny i gruppen och han ser fram emot ett tillfälle att få byta erfarenheter med andra.
Ja, jag fick höra att det fanns en sån här kamratstödsgrupp och ja, jag har gått på syncentralen lite grann på den och men så tänkte jag ska byta lite grann här. Vi har olika problem allesammans, men samma syn. Vi har problem med synen, men vi har olika problem. Så att det är roligt att lyssna på vad andra har och gör för sitt problem.
Vad hoppas du att det kan leda till då?
Ja, att man får lite nya idéer. Man kan göra så och så. Jag har ju bara varit synskadad i 12 år. Så det är ganska nytt för mig också.
Jag har varit här några gånger. Typ 2 terminer snart.
Hjalmar Ulfsson och Vladimir Kyrskov har varit med som deltagare sedan förra terminen. Och de vill gärna komma tillbaka.
Jag vet egentligen inte varför jag kom hit. Bara för att det är kul att träffa folk, tror jag. Höra lite vad... Lite olika samtalsämnen och så.
Ja, det känns lättare för att alla är synskadade. Så att det känns bra. Jag får ju feedback och det känns tryggt att prata med personer som sitter i samma båt. Om man retas lite så betyder det inte att det betyder ingenting. För att man vet att man kan retas säga tillbaka att du är synskadad va. Men det kan vi inte göra mot en seende för att en seende kanske menar just att du är bakom flötet bara för att du ser dåligt eller vad det är. Och då kan vi inte säga någonting tillbaks riktigt sådär. Kanske. Men nej, men alltså det är tryggt att ha personer som har någorlunda samma handikapp som jag.
Sked har du i kaffekoppen.
Jag säger välkomna hit idag då. Ja. Det här är ju träff nummer 3 den här omgången. Mm. Och så idag ska vi prata om strategier i vardagen.
Ja. Ann Edlund leder den här samtalsgruppen tillsammans med Helene Westanmo. Här stöts och blöts det mesta, både stort och smått.
Allt ifrån känslomässiga grejer i relation till närstående, familj och det här med att få lagom mycket hjälp med saker och hur ska man hantera sånt. inte bli behandlad vare sig som offer eller hjälte och såna där saker. Och det kan vara praktiska saker som att våga börja använda en vit käpp eller våga ta sig ut stan och alla möjliga grejer.
Och att det finns ett stort behov av att prata, det har märkts tydligt under projektets gång. Sen starten 2014 har hittills 83 deltagare i 16 olika grupper varit med. Tanken var att grupperna skulle fungera som ett komplement till det samtalsstöd som man kan få via syncentralerna. SRF Stockholm Gotland har fått runt 2,5 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för de första 3 åren. Karin Fridriksdotter Jungelin är projektledare och har hållit i hela arbetet från start. Hon är nöjd och tycker att det hela har gått över förväntan.
Vi har uppnått mycket mer än vad jag någonsin trodde att vi skulle göra faktiskt. Det är ganska häftigt. Det som jag har fått höra det är att folk liksom lättare kan hantera sin vardag. Att man känner sig modigare. Att man har bättre kontakt med syncentralen. Att man har börjat läsa talböcker. Uppnått det att folk känner att de mår bättre, att de liksom känner sig tryggare i sin synnedsättning när man har lite bättre koll på läget. Och det känns ganska skönt. Sen har jag också fått, ska man säga, nöjet att se när liksom en människa förändras över tiden. Att liksom, när de träffar oss för första gången i det här fallet och kanske tycker att det är svårt och jobbigt och mycket beroende av sin make, maka eller något sådär. Och sen efter 6 veckor en liksom gladare, självsäkrare person som vågar göra saker på egen hand. Det är ganska fantastiskt.
Tillbaka på Gotlandsgatan i Stockholm. Här i ett annat rum sitter Aune Kontori Brundin, Jan-Erik Ekman och Bernt Johansson. De var alla med i den första samtalsgruppen och har hållit kontakten sedan dess. Tillsammans har de bearbetat många tankar och känslor och upplever nu att de är tryggare i sin situation. Så här minns de tillbaka hur det kändes när allting började.
Jag hade nyligen då blivit synskadad och upplevde mig själv som blind.
Vi hör Jan-Erik Ekman börja berätta.
Så jag var ju ett helt ny värld, skrämmande, otäck och inte ens värt att leva kan man säga. När jag kom i kontakt med samtalsgrupperna.
Hur har det varit för dig att gå på de här samtalsgrupperna då?
Alltså det har varit en brygga över från ett liv som inte var värt att leva till ett liv som faktiskt är riktigt, riktigt trevligt att leva. Och det jag tycker framförallt var att träffa människor då, till och med helt blinda människor som lever ett fullt värdigt liv och trivs med sitt liv. Och jag träffade människor som var lite dålig synbara men som satt inne i sin lägenhet och inte kom ut. Och förstod att det handlar inte om hur mycket man ser utan det handlar om hur mycket du vågar och hur mycket du vill och hur mycket du själv ta tag i din egen situation för att du själv kan avgöra hur ditt liv kommer att bli. Det är inte synen som avgör hur ditt liv kommer att bli. Tack vare samtalsgruppen och tiden och min egen utveckling så tycker jag nu att synen är tillräckligt bra för att jag ska klara mig i vardagen. Jag har visserligen slutat jobba och så men livet utan en arbetsplats är också värt att leva. Så att jag tycker att jag lever ett behagligt liv idag. Och samtalsgruppen har varit en väldigt stor del i den processen.
Det har inneburit väldigt mycket. Dels att jag fick ju första kontakten med andra synskadade. Och så kunde jag lotsas vidare. Jag kände att jag blev lotsad vidare. Att jag kunde söka hjälp och saker, ja, själv också efter det. Att jag fick självförtroende tillbaks, vilket hade gått helt i botten.
Aune Kontori Brundin fortsätter med att berätta sin historia.
Och det är många saker jag har ju, som jag gör idag som jag inte gjorde innan. Till exempel åka färdtjänst hade jag inte vågat göra innan. Och gå på olika utflykter och konferenser och sånt där som erbjuds så har jag liksom kunnat åka dit och vara med. Och likaså kurserna i Hagaberg har jag varit på. Och det hade jag ingen aning om egentligen. Att jag, skulle, jag tänkte att nej, man kan inte sova borta. Och jag har till och med åkt utomlands några gånger efter det när jag blev synskadad. Vilket jag trodde var helt omöjligt tidigare.
Har du känt att det har varit svårt att kunna prata om känsliga ämnen till en början?
Egentligen inte i den gruppen, för att vi bestämde första gången att vi, det som vi pratar i den här gruppen stannar i gruppen. Och det kändes väldigt tryggt.
Bernt Johansson fick också sin synnedsättning sent i livet. Till en början levde han i en förnekelse och hoppades att ögonsjukdomen skulle försvinna. Men i takt med att han idag ser allt sämre så har behovet av att prata med andra som förstår blivit allt större.
Det var svårt att acceptera detta och det var svårt att prata med mina närmaste och andra om det här. Jag kan inte begära att de ska förstå så att säga, hur jag tänker och vilka funderingar jag har i den situationen. Och det var precis det här jag behövde då, så att säga, att dela mina tankar och funderingar kring hur man så att säga anpassar sitt liv efter att ha fått den här synnedsättningen och förstå att det finns andra sinnen än synen som kan kompensera det här. Så att för mig har det här med kamratstödsgrupper, tror jag, betytt att jag så att säga har kommit överens, jag har blivit vän med mig själv på ett annat sätt än jag kanske hade blivit om jag inte hade kommit i kontakt med andra synskadade. Det gäller att ta det här första steget så att säga när man drabbas, va? Att inte bara tro att allting ska ordna sig och bli bättre, utan att man vågar ta itu med situationen och ta stöd av andra människor som faktiskt har upplevt samma sak och kanske upplever just nu samma sak. Och därför är det viktigt att nya synskadade får kontakt med de här kamratstödsgrupperna så tidigt som möjligt, skulle jag vilja säga, och inte vänta tills att säga begränsningen har blivit så svår så att det verkligen har blivit svårt att klara vardagen. Så tänker jag ungefär.
Reporter i inslaget var Therese Selén. Välkommen in i studion, Karin Hjalmarsson.
Tack.
Du kommer att fortsätta jobba med de här frågorna på riksnivå. Kan du berätta vad kommer att hända när Riks så att säga ska ta över det här?
Ja, vi hade ju den här kortare utbildningen som Karin håller i, som är ungefär 2 timmar till en halv dag på distriktsordförande och branschföreningsordförande och FS-konferensen. Och det var ett väldigt uppskattat pass. Så det känns som att det finns ett stort sug att vi ska jobba med de här frågorna ute i organisationen. De delarna, vissa saker vet vi, men mycket har vi bara börjat fundera kring, så det får vi väl återkomma till senare. Men ett första steg är att vi kommer att ha en kurs som vi skulle haft egentligen i oktober, men vi flyttade ju den på grund av Vita käppens dag. Så den kommer att ligga den 27 till 29 januari och inbjudan kommer att gå ut i dagarna till den. För representanter från distrikten. Och där kommer det här med kamratstöd att ingå som en del. Och det kan man väl säga är startskottet då på det nya året.
När Stockholm och Gotland har haft det här projektet så har det varit finansierat med projektmedel. Hur kommer det finnas pengar för det här hos Riks?
Alltså vi kommer väl att söka pengar från olika fonder och stiftelser som vi brukar göra för den här typen av aktiviteter. Och sen får vi ju se i vilken utsträckning, alltså Riks kommer kanske inte att kunna gå in och ta en massa utbildningar och så ut i distrikten. Vi tror inte att det här kanske kommer att bli så himla dyrt för Riksförbundet, utan att det här är någonting som vi kan göra på andra sätt.
Hur hoppas du att distrikten ska jobba med kamratstödet framöver?
Jag tror att det är jätteviktigt. Det har ju betytt oerhört mycket för Stockholmsdistriktet, som har hittat nya funktionärer, fått igång en lokal förening och så. Så jag tror att det kan vitalisera på många håll arbetet och genom att öka engagemanget och sådär. Men sen måste man ju jobba medvetet med det här så att vi också säkerställer att vi har bra personer som leder de här grupperna så att det verkligen blir bra. För det kan ju inte vem som helst av oss göra, utan det krävs ju ett väldigt seriöst och bra arbete.
Om man nu sitter ute i ett distrikt, en lokalförening, och känner att det här skulle jag verkligen vilja jobba med, finns det något man konkret kan göra förutom att vänta på den här utbildningen i januari?
Just nu så kan man nog, det är nog det bästa att vänta på utbildningen i januari. Sen kanske man möjligen kan få ta till sig det studiematerial som Karen har gjort. Det vågar jag inte exakt säga, men jag skulle tro det. Det är nog de delarna som just nu finns. Sen vet jag ju att en del distrikt själva har bjudit in Karen till olika aktiviteter. Så den möjligheten finns ju också.
Onsdagen den 16 november inbjuder Synskadades Riksförbund till en temadag om ögonforskning i Stockholm. Vilka framsteg har gjorts de senaste åren och inom vilka områden? Forskare från landets samtliga universitetskliniker är på plats för att beskriva sina framsteg. Vi inbjuder representanter från SRFs distrikt och branschföreningar och unga synskadade. En deltagare från varje distrikt och branschförening kan anmäla sig. Det kan finnas plats för fler deltagare, så ni får gärna sätta ytterligare deltagare på en väntelista. Om det blir fler intresseanmälningar än vad SRF har plats för, är det först till kvarn som gäller. Plats Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44 i Stockholm, den 16 november klockan 10.00 till 16.00. Sista anmälningsdag är den 25 oktober på telefon 08 39 91 44 eller e-post temadag@srf.nu. Vi säger välkommen in i studion till Lena Riddemar.
Tack så mycket.
Du har precis för bara några minuter sedan skrivit på kontraktet som ny individstödschef. Hur känns det?
Det känns fantastiskt kul och spännande att få börja i den här verksamheten.
Varför valde du att söka jobb på Synskadades Riksförbund?
Ja, det är väldigt personligt egentligen, för min mor jobbade på Synskadades Riksförbund under många, många herrans år. Och när jag såg att den här tjänsten låg ute så kände jag att det skulle bli fantastiskt kul att få komma in i verksamheten, i och med att jag som ung var med i ganska mycket i ungdomsverksamheten och var med som ledsagare och sådär.
Vad jobbar du med idag?
Idag jobbar jag på en organisation som heter Sveriges konsumenter. En organisation som synskadade var medlem i, hörde jag här av Ulrika tidigare medlemmar i. Men det är en organisation som jobbar för hållbar utveckling, kan man säga, både i Sverige och i Europa.
Har du någon bakgrund i funktionshinderrörelsen?
Jag har jobbat dels på handikappförbunden som valkoordinator inför förra valet. Och dessförinnan så jobbade jag på reumatikerförbundet i närmare 5 år.
Vad gjorde du där?
Där jobbade jag som administrativ chef och personalchef. Jag jobbade dessförinnan som verksamhetsombudsman och var ute och utbildade distrikt och föreningar.
Vad ser du fram emot mest med ditt nya jobb?
Ja, att få komma in ordentligt i verksamheten och förstå hela bredden av verksamheten och lära känna alla nya spännande kollegor ska bli jätteroligt.
Vad tror du blir din största utmaning?
Jag vågar nog inte drista mig till att göra gissningar på det ännu, men ledarhundsverksamheten är ju något som jag inte har jobbat med tidigare, och det ska bli jättespännande och kul att verkligen förstå omfattningen och vidden av det uppdraget.
Mm. Har du någon erfarenhet av ledarhundar?
Jag har en kollega på mitt nuvarande jobb som har en ledarhund. Jag har tidigare kompisar som har haft ledarhundar, så att jag har träffat dem, även om jag inte har liksom varit aktiv i träning eller någonting sånt.
Har du någon egen hund?
Nej, men jag har 2 katter.
Trevligt med kattmänniskor.
Ja. Mm. Ja, vi hade hund när jag var liten och mina syskon har hundar idag. Men katter blir ju väldigt långlivade, så att man har kvar dem ett tag. Mm.
Kan du berätta lite om dig själv? Vem är Lena?
Ja, Lena är snart 56 år gammal. Jag har två vuxna döttrar som är 27 och 29 år gamla. Jag älskar att hålla på och pyssla. Det är min stora grej, så där privat, sy och skapa väldigt konstiga saker. Jag har mycket fingerdockor och sånt där nu när det börjar komma smått bland kollegor och så.
Mm. Mm. Vad gör du mer än att pyssla på fritiden då?
Ut och promenixar en hel del. Hänger med mina ungar så mycket som jag bara kan. De bor relativt nära. Ena dottern bor bara en station härifrån. Så att nu blir det väldigt nytt umgänge med henne.
Mm. Var bor du själv?
Jag bor i Hägersten sedan 3 år tillbaks. Tidigare bodde jag i Nacka i stort sett hela mitt liv, tänkte jag säga.
Då får du inte jättelångt till jobbet?
Nej, det blir inte långt.
Den kanske svåraste frågan som vi ställer till folk är, kan du beskriva dig själv? Hur ser du ut?
Då kan jag säga så här. Jag är rund och god, tycker jag personligen själv. Jag är 1,57 lång, så jag är inte så där väldigt lång. Jag är ljushårig just nu. I verkligheten så är jag vithårig eller gråhårig, men jag har färgat håret. Kortklippt. Jag har ganska stora örhängen.
Vad har du för klädstil?
Min klädstil är oftast att jag har på mig jeans, jumpadojer och någon lite finare tröja eller skjorta.
Vad hoppas du att du ska kunna bidra med här på SRF?
Jag hoppas att jag kan bidra med all den kompetens som jag ändå har förvärvat genom åren. Jag har ju jobbat i folkrörelser i hela mitt liv och kan verksamheten från ax till limpa, vågar jag påstå. Så att jag tror att jag kan bidra med mycket faktiskt.
Hur är du som chef?
Ja, det där är ju alltid svårt att ge sig själv omdömen. Men jag tror att de flesta tycker att jag är en bra inlyssnande chef. Tar vara på den kompetens som mina kollegor har. Jag är målinriktad och ganska tydlig, tror jag, som chef. Vilket jag tror uppskattas av de flesta.
När kommer du börja hos oss?
Jag kommer att börja den 15 november. Då har Ulrika avsatt tid att introducera mig på bästa möjliga sätt.
Då får vi avslutningsvis önska dig varmt välkommen hit till oss på Synskadades Riksförbund.
Supertack!
I Radio SRF förra veckan så pratade vi i språkhörnan om vad man ska använda för ord. Heter det synnedsättning eller heter det synskada? Och vi bad också er lyssnare att komma med synpunkter och det, ja, det har ni gjort. Det här är ett litet axplock av vad ni lyssnare tycker.
Hej, mitt namn är Gunilla Nilsson i Malmö. Jag säger bara det att synnedsättning och synvariation och andra floskler ska vi inte ha i vår ordlista, utan det heter synskadad och blind. Jag säger alltid att jag är blind. Så vet folk vad som menas.
Hej, Valle Söderholm, Solna Sundbyberg, SRF. Och jag är med i de kommunala råden för funktionsnedsättningsfrågor i både Solna och Sundbyberg. Jag har ett namnförslag på all denna djungel och det är alltså reducerad fysisk förmåga eller reducerad synförmåga. Det är mycket bättre tycker jag än alla andra påhitt som håller på att florera.
Hej, det här är Marie Trollet Holmqvist i Bonnhus. Jag måste ju säga att jag för min del tycker att synskadad, det täcker betydligt bättre än synnedsättning, synfunktionsnedsättning och så vidare. För att inte tala om funktionsvariation, det är ju bara inte klokt. Jag tänker hålla kvar vid att jag är synskadad, och jag tillägger också då ofta, jag är gravt synskadad, totalblind. Och sen vet folk det. Sen hör jag att ni ska sända om hen, detta förskräckliga ord. Himmel och panka, vad har de fått det ifrån bara? För mig är hon av kvinnokön och han är av hankön. Hon är hon och han är han. Och det tycker jag är hen. För mig är det något mitt emellan, men det finns kanske det också. Men för mig är det ett avskyvärt ord. Jag tänker aldrig lägga mig till och använda det.
Tack så jättemycket för alla era synpunkter. Fortsätt att höra av er till vår telefonsvarare 08 39 92 40. Om ni tycker något mer i den här frågan eller i henne-frågan, som sagt är ämnet för dagens språkhörna tillsammans med Lucy Jonsson och Gunnar Sandström. Det har blivit dags för en ny språkhörna. Välkommen tillbaka till studion Gunnar Sandström och Lucy Jonsson.
Tackar.
I dagens lilla språkhörna så ska vi ta oss an det kanske mest älskade och mest hatade ordet av dem alla. Vi ska prata om hen. Och det är ett ord som rör upp väldigt mycket känslor för många. Om vi börjar i den här änden, vad är hen?
Hen är helt enkelt ett könsneutralt pronomen som kan användas när det inte är nödvändigt och berätta om det är en han eller hon eller någon annan könsidentitet. Det är när könet har mindre betydelse. Så istället för att skriva han eller hon i texten kan man lika gärna använda hen. Så könsneutralt pronomen.
Varför kan man inte lika gärna skriva den till exempel eller göra en omskrivning så att man inte behöver... Varför behöver man ett hen-ord i det sammanhanget?
Den funkar. Eller namn funkar också om vi använder det. Men om inte det spelar någon roll och bara nämna rakt av, så är hen bra, för då utesluter man inga. Då utesluter man inte de binära könen och inte de icke-binära heller. Så det är väldigt viktigt ord för transpersoner även.
Och där får vi ta och förklara oss. Binär och icke-binär, vad är det?
Binär är de binära könen som man räknar han och hon. Det är mer som binärt. Icke-binärt är när man inte följer den typiska könsnormen och inte vill definiera sig som varken man eller hon. Och sen finns det många grejer inom det icke-binära, och det kan bli alldeles för långt om jag går in på det.
I vilka andra sammanhang används hen-begreppet? Mer än för att inte skriva han och hon i text till exempel?
När folk säger att de har hen som pronomen, då använder man det till den personen.
Det har ju blivit vanligare att använda hen i tidningstext. I litteratur har jag stött på det. Men framförallt kanske i tidningstext. Och somliga på ljudradion åtminstone har jag också stött på använder begreppet hen. Jag ska själv säga att jag har varit ganska skeptisk emot uttrycket, och jag håller på att försöka komma in i det på ett sätt så att jag kan använda det naturligt, men det kan jag inte än, det vill jag inte påstå. Det här är det som Lucy beskriver, det här om binära och icke-binära begrepp, det är ganska nytt för mig, och det här har krävt att jag funderar ganska mycket på det. Men jag tycker att det har gett mig en hel del ny kunskap om vad olika mänskliga sidor kan innebära. Det här med kön är inte så där helt enkelt, utan det är faktiskt så att det har aktualiserats på ett nytt och intressant sätt för mig.
Men varför tror du, Lucy, att det här är så känsligt? Varför blir folk så upprörda över ett litet ord på tre bokstäver?
Ja, mest för att man vill vara kvar i gamla fotspår ungefär. Man är van vid att det är han, hon. Och då ska det vara så. Men egentligen är det inget konstigt. Det finns flera länder som inte har könade pronomen och har mer könsneutralt. Och hen som det är ett inlånat finsk låneord med i princip samma stavning förutom att det är istället. Och där används det mega rakt av till alla. Så att det, så där är det mega tvärtom att man blir mega, varför använder han hon? Det är ju onödigt.
Jag tror att mycket hänger ihop med dels mansroll. Jag tror framförallt mansrollen och att män tror sig kunna bli beblandade med eller trodda att vara homosexuella. Jag kan ju inte för mitt liv begripa varför folk blir så upprörda av homosexualitet. Men jag tror att ilskan eller att bli upprörd över begreppet hen kommer ur samma rädsla eller vad ska jag säga, att bli beblandad med en kvinna, en man som kan uppfattas som en kvinna. Och jag tror att det är det som det hänger ihop med. Och det är ju fött ur dels ur en kvinnosyn och dels av oerhört gamlegade fördomar omkring vad en man och en kvinna är för någonting. Mm. Och de som känner sig närmast eller kanske ofta betraktas som det ena som en kvinna fastän man är en man till exempel. Eller är rädda för att man är homosexuell. Jag tror att de är de som blir mest uppbrakta över det här. Och, ja, det är gammalt helt enkelt. Gamla, precis som Lucy säger.
Du Lucy, du pratade ju tidigare om, här, om att man använder det för, som pronom för speciella personer som önskar det. Mm. Hur viktigt är det att man använder rätt pronom på en person? Räcker det inte att man, om man tycker att det ser ut som en kille att man säger han och att det ser ut som en tjej säger hon?
Nej, det är det inte. Pronomen är otroligt viktigt.
Varför?
För att det är en del av ens identitet. För får man inte rätt pronomen så förväger man faktiskt en del av sin egen identitet. Ens namn och ens pronomen är ju en av de huvudgrejerna som formar lite vem man är. Så förväger man någons pronomen eller använda dess namn så förväger man den personen sin egna identitet och sin identitet då.
Hur tycker du man ska göra om man så att säga inte vet vilket pronomen en person önskar bli benämnd under?
Enklast. Frågan är lite vänligt. Utgå inte rakt av. Är man osäker, använd ens namn om man vet det. Eller gå fram och fråga lite vänligt. Hej, vad vill du ha för något pronomen? Och det är därför jag så mycket för pronomenrundor även.
Pronomenrundor?
Ja.
Du tänker när man presenterar sig?
Ja, när man presenterar. Jag säger man ofta sitt namn och så. Då kan man inte kunna säga jag vill att det här pronomen används. Mm. För det finns väldigt många fler pronomen än hen. Men det hen är det som är det framstora nya framskridande. Mm. Men det finns många små pronomen.
Hur skulle du reagera Gunnar om du blev kallad för hen? Är det okej för dig?
Ja, det tycker jag inte känns. Men jag blir ju... Jag har inte uppfattat att man tilltalar någon med hen, utan man omtalar någon som hen.
Mm.
Och det skulle inte jag bry mig det minsta om. Bara jag förstod att det var mig man menar. Om man inte ser ibland så kan det ju vara knepigt att veta om man är tilltalad eller inte. Om någon står ut med och pratar, Gunnar och Lucy... Och hen. Nej, jag skulle inte tycka att det gjorde någonting speciellt.
Sist här så hörde du Gunnar Sandström i våran språkhörna. Vad är din relation till ordet hen, Caroline? Tycker du att det är bra?
Jag tycker att han är jättebra. Jag tycker ju om allting som får människor att känna sig mer bekväma. skulle jag nog säga. Säga någon till mig att jag vill att du använder det här ordet om mig, eller jag vill att du refererar till mig på det här sättet, eller ja, vad som helst, så tar jag det och sväljer det med hull och hår.
Mm. Vad tycker du som lyssnar? Ring in och berätta på vår telefonsvarare 08 39 92 40. Gårdagens stora snackis, Caroline. Bob Dylan får Nobelpriset i litteratur. Hur känns det?
Alltså, jag vet inte om jag kommer bli lite hatad för att jag säger det här, men jag fattar inte riktigt grejer med Bob Dylan. Och säg inte att det är för att jag är för ung, för jag lyssnar inte på så mycket ung musik, utan jag är syntare ut i fingerspetsarna. Det är i och för sig 80-talet mestadels, men även föregångare till det.
Ja, men visst är det lite konstigt ändå. Alltså, litteratur, han har väl inte skrivit någon skönlitteratur? Alltså, han gör ju bra texter och så, men Nobelpris för musik, jag tycker det känns jättekonstigt också.
Men det där gillar ju jag, att man lyfter fram musiktexter i det finkulturella rummet. För jag tycker att det har saknats där, för att visst kan en låttext vara poesi.
Mm. Men öppna det här, och vad tror du, Håkan Hellström, litteraturpriset om 20 år kanske?
Ja, vem vet, alltså det är ju inte helt omöjligt. Hade du hellre sett någon annan som skulle ta det här priset?
Nej, det, alltså jag kan inte säga att jag har någon sån relation till någon författare. Det, jag menar, det är ju jättemånga som tjatade om att Astrid Lindgren borde ha fått, och det kanske man kan tycka att hon skulle ha fått. Men, nej, men idag kan jag inte säga så att jag har ingen författare så som jag tycker sådär, är värdigare det än någon annan. Det finns så otroligt många bra författare, så då skulle man behöva dela ut ett Nobelpris om dagen kanske.
Ja, men tänk vad svårt det måste vara att bestämma sig.
Ja, men man undrar lite hur det gick till. Man hoppas ju att det inte var så där att de stod där och bara, så det vore lite coolt att träffa Bob Dylan.
Nej. Om det hade varit en fanbase som stod där inne och bestämde sig för att nej, nu måste vi ge det till någon som vi verkligen vill träffa på riktigt. Det vore ju lite korrupt, tycker jag.
Så har det säkert inte gått till.
Nej, det tror inte jag heller.
Vi sätter punkt för det här extra långa programmet.
Ja.
Jag heter Joakim Kohlman.
Och jag heter Caroline Gollungberg.
Vi är tillbaka nästa vecka.
Såklart.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Radio SRF, som är en podcast ifrån Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, och vi sänder dessutom direkt vid större händelser inom organisationen. Veckoprogrammen kan höras via SRFs webbplats eller som podcast. Sök på Radio SRF i iTunes eller appen Podcaster. Mer information om olika sätt att lyssna och om våra sändningar finns på www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer eller synpunkter. Du når oss via mail till radio@srf.nu. På vår telefonsvarare 08 39 92 40 kan du lämna meddelanden eller insändare till programmet. Vill du skriva till oss är adressen radio@srf. 12288 Enskede. Du kan skriva både på svartskrift och punktskrift. Synskadades Riksförbunds telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.
Synskadades Riksförbund.